Välkommen till programmet Mitt Partille, en intervjuserie om vad som händer i Partille. Innehåller möten med människor som har något att berätta. Ett samarbete mellan Partille kommun och Partille Radio.
I dagens program träffar ni Inger Everborn Sommar och jag som intervjuar heter Leif Lundvall. Inger har nästan ägnat hela sitt yrkesverksamma liv åt att hjälpa och ta hand om andra människor. Vi ska bland annat prata om Ingers 40 år i Partille kommun och speciellt kanske om de sista åren som Inger arbetat som anhörighetskonsulent. Välkommen hit, Inger.
Tack så mycket.
Hur känns det?
Det känns bra.
Ja, det är bra. Mm. Man ska ju inte prata om en dams ålder, det vet man ju. Det har man fått lära sig, men jag kände att jag måste göra det för du fyller ju snart 65 och har inte så många arbetsdagar kvar i Partille.
Nej.
Ska jag snart gå i pension? Hur känns det?
Det känns faktiskt bra, gör det. Jag tycker att man har haft många yrkesverksamma år och nu känns det helt okej att få vara ledig.
Ja, ja, många känner det välförtjänt.
På något vis gör jag det. Ja. Ja, man börjar jobba tidigt. Man börjar sommarjobba när man var 15-16 år och sen har det liksom rullat på genom alla år fram till nu. Då. Mm.
Har du förberett dig lite grann för att ha lite mer flexibel arbetstid om man säger så, eller flexibel tid?
Ja, det har jag ju gjort. Mm. Man har ju funderat sista två åren kanske på hur det ska vara att lämna yrkesverksamma livet och vara ledig hela dagarna.
Ja. Vad tror du att du kommer att sysselsätta dig med mest då?
Jag gissar att det blir mycket med familjen. Ja. Eftersom vi har många barn och barnbarn. Mm. Så, och vi umgås nära i familjen och vi stöttar gärna upp med det vi kan.
Mm. Men är då du barn och barnbarn, men du mera?
Ja, sen har jag ju en trädgård som behöver pysslas mycket i och vi har ett gammalt renoveringsobjekt som vi också ska pyssla med. Och sen är jag ju faktiskt också engagerad i Ekumeniakyrkan i Hemsjö. Mm. Och där tror jag att jag kommer att lägga lite mer tid. Förhoppningsvis få igång någonting för seniorerna där.
Mm. Ja, du har ju flyttat från Partille till Alingsås eller Tingared.
Ja.
Ganska så nyss de senaste åren. Hur känns det, bra?
Ja, det känns bra. Det är lite återvändande på något sätt. För naturen liknar väldigt mycket där jag är född och uppvuxen. Mm. Så det känns lite som nästan som man kommer tillbaka till rötterna lite grann. Mm. Mycket ekar och vatten.
Du heter ju Everborn Sommar, men vilken årstid tycker du är bäst?
Ja, bäst är sommaren. Det men jag gillar
du.
Vintern.
Du gillar vintern,
ja,
också?
Ja, det gör jag.
Hur kommer det sig att du heter Everborn Sommar? För att du är känd i kommunen som Inger Sommar.
Ja, det stämmer. Jag är ju gift Sommar och det är ju ett gammalt knäcknamn då som min mans farfars far fick för länge sedan. Men Everborn är mitt flicknamn och jag släppte det när vi gifte oss på 70-talet. Det skulle inte vara så märkvärdigt då. Och sen när mina föräldrar hade gått bort så kände jag att vad synd att jag inte har namnet kvar. Så pratade jag med min syster och då hade hon gått i samma tankar och då bestämde vi plockade tillbaka det.
Det
så
funkar.
Gjorde vi det. Ja. Det funkar, ja.
Ja, bra. Men i kommunen är du känd som Ingen Sommar mest,
ja.
Eller?
Ofta svarar jag faktiskt bara med det, annars blir folk förvirrade.
Ja, okej. Du har fått lämnat in en liten låtlista till mig här också. Så vi ska ju spela musik, prata och spela musik. Och vi ska faktiskt redan nu ta den första låten och det är Your Song med Elton John. Mm. Vad har du något att säga om den låten?
Alltså, det är ju bara bra musik när det är Elton John. Så jag är väldigt förtjust i honom. Och allt han har gjort tycker jag är bra. Så jag har ingen speciell anknytning så till Your Song.
Det är en fantastiskt fin sång.
Ja.
Då tar vi den. I'm not one of those who can easily hide. I don't have much money, but boy, if I did, I'd buy a big house where we both could live. If I was a sculptor, but then again, no, or a man who makes potions in a... Det var Your Song med Elton John, en härlig låt.
Mm. Jättevacker.
Nu tänkte jag här, Inger, att vi skulle börja lite grann från början. Och du ska få berätta var du kommer ifrån.
Jag är född i en liten ort i Småland, det småländska höglandet, som heter Åseda.
Åseda, vad är det känt för då?
Ja, de flesta känner till Åseda ost, men som tyvärr också har lämnat Åseda idag, finns i Danmark istället. Åseda hus kände en del till, men det flyttade till Japan. Det utarmas på industri på de mindre orterna, tyvärr. Mm.
Men det var en liten ort, men du är från Småland alltså. Så att det hörs inte. Jo, lite grann hörs det nog på R-erna.
Ja, det gör det nog. Jag skorrar ju och så. Aha. Ibland skärper jag till mig för att folk ska förstå vad jag säger.
Men hur var din uppväxt där i Åseda då?
Jag tycker att den var väldigt fin. Mm. Jag bodde med mina föräldrar i ett hus med en jättestor trädgård. Mm. Och vi bodde på övervåningen och min farmor ägde huset och bodde under oss. Och det har nog påverkat mig mycket att jag umgicks med äldre under hela min uppväxt.
Var du mycket ihop med din farmor?
Ja, det var jag. Det blev det liksom. Man sprang till henne ofta, gjorde man. Mm. Det allra mysigaste var när jag var riktigt liten och fick vara med och dricka kvällskaffet. Då knackade de i elementet om farmor skulle komma till oss eller tvärtom gick dit. Så fick jag också dricka kaffe, så det började jag med väldigt tidigt, kanske i 5-6 års ålder. Ja.
Vad jobbade din mamma och pappa med då?
Mamma och pappa hade en affär. Mm. Pappa hade herrekipering och mamma hade garn och handarbeten och kortvaror, sånt som behövdes på landet när man inte åkte.
Kortvaror som man förr, ja.
Ja, det kunde ju vara vad som helst liksom. Ja. Tråd och knappar och damunderkläder och lite av varje. Mm. Mm.
Det låter som du hade en ganska trygg och, vad ska vi kalla det, lugn och härlig uppväxt.
Ja, det måste jag säga att jag hade. Och både min farmor och mina föräldrar, förresten hela släkten, tillhörde ju missionskyrkan. Mm. Så jag var ju mycket engagerad där och började i barnkör när jag var inte alls stor, men det fanns ingen i missionskyrkan, så det var i Svenska kyrkan, så jag har sjungit genom åren mycket. Och
det är alltid mycket musik i kyrkorna och i frikyrkorna och musikinstrument också.
Ja, det är det ju. Ja. Jag spelade piano. Ja. Ja. Och det var roligt nästan jämt. Men när jag gick i 8:e klass, då hade jag ingen energi. Då tror jag hade samma låt hela, bägge terminerna. Fick omläxa hela tiden. Aha. Det var inget kul då. Jag ville inte öva. Men sen gick det över. Så gick det bättre. Mm.
Och sen så var det dags att studera och bestämma sig vad man ville bli här i livet då. Ja, hur tänkte du då?
Jag ville ju göra något lite praktiskt. Jag ville gå på en sån här så kallad husmorskola som man gick ett år. Men min mamma och pappa tyckte att har man betyg, då ska man studera.
Och du hade
bra betyg. Jag råkade ha betyg. Ja. Så då skulle jag ju söka till gymnasiet. Och det var i Vetlanda då, som var närmaste gymnasium på den tiden. Så där gick jag ett år och lite till. Och sen sa jag att jag vill inte gå här. Nej. Jag vill inte fortsätta. Jag tyckte det var jättejobbigt. Och då blir det ju lite problematiskt för mina föräldrar tyckte ju verkligen att jag skulle fortsätta. Och det hade de väl alla skäl till att tycka, att man skulle ha en bra grund naturligtvis.
Ja, man skulle hoppa av gymnasiet. Mm. Men du var skoltrött alltså?
Jag var skoltrött, ja, helt enkelt. Men mamma var med till rektorn och jag fick löfte om att om jag ångrar mig så får jag komma tillbaka igen. Och så hade jag jobbat som barnflicka i en familj hemma i Åseda, men familjen bodde egentligen i Lund, så de ville gärna ha mig tillbaka, så jag åkte till Lund och var barnflicka. Ja. Men det tyckte inte min mamma var något riktigt jobb. Nej. Så då sa hon att du kan nog få praktik på ålderdomshemmet i Åseda. Och det fick jag.
Det var så det började.
Det var så det började, ja. Ja.
Ålderdomshem är väl ett härligt ord, tycker jag. Det heter ju inte så längre. Nej. Vad heter det nu?
Det heter äldreboende.
Äldreboende. Ja.
Sen finns det ju lite olika former då, men det som motsvarade dåtidens ålderdomshem är ju äldreboende idag. Eller särskilt boende, som man också säger. Mm. Och då fick man 200 kronor i månaden när man var praktikant där. Och därifrån sökte jag till en sjukvårdsbiträdesutbildning, för jag tyckte det var väldigt roligt att vara där. Och bestämde mig för att jag sen ville bli undersköterska.
Inte sjuksköterska då?
Nej, det var ju vad alla andra tyckte att jag skulle bli faktiskt. Ja. Och när jag gjorde praktik, när jag gick den här sjukvårdsbiträdesutbildningen, så bodde jag hos en kusin och hans fru i Ljungby. Och hon var sjuksköterska. Och hon skickade efter papper för att gå vidareutbildning och så fick hon fel ansökningspapper, så det var till sjuksköterska.
Ja.
Och då sa hon, Inge, nu fyller du i det här för jag tycker verkligen att du ska bli sjuksköterska också. Så jag fyllde i och kom in på sjuksköterskeutbildningen och då var det ju inte så mycket val.
Nej,
liksom.
Då var det bara att köra då.
Då var det bara att köra, ja. Mm.
Så gick det till när du blev sjuksköterska?
Ja. Och varje termin sa jag till mina kursare, jag ska bara gå en termin till för det är inte det här jag vill göra.
Alltså.
Och jag tror innerst inne hade jag någon dröm om att bli det som man kallade ålderdomshemsföreståndare då. Men jag visste inte att det fanns en utbildning, en speciell. Mm. Så jag tänkte jag kanske ändå kan använda min sjuksköterskeutbildning till det. Och det gick ju bra.
Ja, ja det blev ju det till slut. Eller det blev ju
jo,
det.
Jag blev sjuksköterska, det gjorde jag.
Men jag menar, även ålderdomshemsföreståndare kan man säga.
Ja, det läste jag i vuxen ålder sedan. Social omsorg hette den då, men idag ligger den ju i socionomutbildningen.
Så gick det till och så småningom då så flyttade du till Göteborg, eller rättare sagt till Sävedalen.
Ja, just det. Och dit kom, vi trivdes inte i Oskarshamn där vi bodde då. Och så fick min man jobb i Göteborg och då tänkte vi då ska jag bo nära Östra sjukhuset om jag ska börja jobba. Vi skulle precis ha barn då, men efter det skulle man ju komma igång i jobb igen. Så vi bodde på Ljungkullen först och sen på Oxled. Men jag kom aldrig till Östra sjukhuset.
Du kom aldrig till Östra sjukhuset. Men vi ska ta en låt nu igen. Så ska vi börja fortsätta prata om hur det var här i Sävedalen när ni flyttade hit och så.
Ja.
Ja, då ska vi se, vad var det nu? Jo, det var gråt, inga tårar mer för min skull. Med Tor Leifs. Vad kommer det sig då?
Det kommer sig ju så att två medlemmarna där är ju också födda och uppvuxna i Åseda.
Aha.
En något yngre och en ett par år äldre. Så man har ju följt Tor Leifs alltid. Och den här låten har man ju lyssnat väldigt mycket på.
Du kände dem till och med,
på.
Eller?
Ja, så pass att vi hejade och bytte några ord. Ja. Men vi var väl inte i samma kompisgäng eller så. Men jag, lilla syster till en av dem gick i min klass.
Ja. Den är en härlig låt. Den kommer här.
Ja.
Åsedas stoltheter Tor Leif som tonade ut där och Inger Everborn Sommar kom ju från Åseda. Men nu har du flyttat till Göteborg och Sävedal och gift dig också.
Ja, precis. Det gjorde vi ganska tidigt. Jag var bara 21 år när jag gifte mig.
Med Sommar?
Med Sommar, ja. Precis.
På sommaren, eller?
Ja, mitt i sommaren, 14 juli.
Ja, det
var det. Och året efter fick vi vårt första barn. Och det var då samtidigt som vi flyttade till Sävedalen. Så hon är född på Mölndals sjukhus, första barnet.
Då känner du till det väldigt väl där vi sitter nu, eller det här samhället Sävedalen då?
Ja, det tycker jag nog. Eftersom jag har jobbat som hemtjänstassistent också så har man ju gått på många gator här. Ja.
Ja, det är många som gillar östra stadsdelarna av Sävedalen och Partille. Det är härligt.
Det är vackert.
Ja. Men så blir det inte Östra sjukhuset då, som du sa, utan det blir någonting annat.
Ja, precis. Efter jag hade fått barn så förändrade jag mig lite, tror jag. Så kände jag att nej, jag vill inte vara inom sjukvården. Och så sprang jag på en bekant som också var sjuksköterska och visste jag, så kände inte henne så väl då, men frågade vad hon jobbar med. Och då sa hon, ja, men jag jobbar lite extra på Kullegården och går in som biträdande föreståndare. Där behöver de folk, sa hon, det kan du ta kontakt. Så det gjorde jag. Jag gick dit och träffade den som var föreståndare där då. Och hon var ju intresserad och sa att vi kan ringa dig när det behövs. Och just då så åkte jag med dottern upp till Dalarna några dagar och då ringde de därifrån och frågade om jag kunde hoppa in och jobba på Österbo ålderdomshem som fortfarande fanns kvar då. Detta var ju 76. Och det kunde jag ju när vi kom hem, så egentligen började jag jobba som biträdande föreståndare då på vikariat på Österbo ålderdomshem.
Ja. Då var det ålderdomshem som gällde.
Ja. Då bodde man, i vissa bodde man flera på samma rum och man hade dusch och toaletter i korridoren. Det var ju ganska gammalt och nedslitet. Mm. Ja, lades ju ner sedan.
Men du jobbade samtidigt som du hade småbarn då?
Ja, det gjorde jag. Och jag hade en svärmor och svärfar som var snälla och ställde upp och passade det första barnet här då. Sen fick vi ju barnomsorg. Mm.
Man jobbar ju en del på natt och sådär också.
Ja, det, så var det i början där. Då hade man beredskap på natten, så man hade ett väldigt långt arbetspass egentligen. Men man behövde ju inte vara på plats, utan man ryckte ut om personalen ringde om det hände någonting då. Och det hade ju de som hade jobbat länge tyckte att detta var ganska påfrestande att ha de här passen. Så de tyckte att det skulle vara skönt om man hade särskilda sjuksköterskor som jobbade natten. Så pratade jag med dåvarande socialchefen Maja Hägert och då sa hon att ja, du kan plocka ihop några sjuksköterskor så kör vi igång en sån verksamhet. Så det gjorde jag, då var jag en av de sjuksköterskorna som jobbade natten då, ja. Eller åkte ut på beredskap. Mm. Så. Mm.
Vad blir det sen efter Österbo ålderdomshem då?
Då var jag ju också sen lite vickade på Kullegården. Men så kom det ut en tjänst på Jonsridsgården.
Ja.
En halvtid. Och,
det är också ett äldreboende va?
Det är också ett äldreboende, ja. Och då fick jag den tjänsten och började jobba där.
Hur är det med Jonsreds äldreboende? Det finns kvar också, eller?
Ja, då, ja. Det gör det. Det gör det. Mm. Och där var jag kvar fram till 84 var det väl. 85 hade jag nog tjänsten kvar. Ja, men då hade vi hunnit få två barn till under den tiden där. Så fick min man en tjänst, ett jobb han skulle åka på i Saudiarabien. Och vi skulle ha möjlighet att få ett familjekontrakt där.
Okay.
Och då kände jag, för han fick åka iväg först och så skulle de ju söka familjevisa och man visste inte hur lång tid det kunde ta. Och då var jag själv hemma med fyra barnen, så då sa jag faktiskt upp mig i väntan på att vi skulle komma iväg.
Okej. Vi ska ta och berätta lite grann om det här äventyret i Saudi tycker jag. Men vi tar en låt först och då blir det You're the Inspiration med Chicago.
Mm.
Några speciella minnen om den eller?
Alltså, vi gjorde en Frankrike-resa ett år med familjen och husvagn och så. Och då hade en av döttrarna skaffat den här, eller ett band var det ju då man körde i bilen. Och den rullade hela Frankrike-resan. Så det är härliga minnen, för det var en jättefin semesterresa.
Ja, och det är en härlig låt.
Mm.
Saudiarabien, det var ju ett vilket äventyr. Hur länge var ni där?
Som familj var vi bara där tillsammans ett år faktiskt. Mm. Men min man jobbade tre år där. Ett år före och ett år efter då. Mm.
Hur var det att vara där nere med familj och som kvinna?
Ja, som kvinna är det ju en väldigt speciell situation. För man kan ju inte gå ut på egen hand. Man måste ha sin man med sig eller något annat följe. Så. Man bor på en compound eller en sån här camp som man säger. Och där kan man inte gå utanför själv då. Och ska man åka någonstans så måste man ju ha skjuts av en chaufför eller sin man.
Man får inte köra bil helt
enkelt. Man får inte köra bil. Fast jag testade faktiskt att köra bil där, för min man har haft en dröm om att ha en amerikanare och den ordnade han till där nere, så vi hade en gammal Oldsmobil. Ja. Där barnen satt bänkade på rad där bak, alla fyra fick ju plats. Och den där ville jag ju också testa att köra, jag gillar ju att köra bil. Ja. Så då var vi på det industriområde som hörde till
ingen,
det jobbet.
Ingen såg er då?
Nej, precis. Så körde jag bil där för att känna hur det var att köra en sån.
Att du vågar.
Ja, lite modig måste man vara.
Ja, precis.
Man fick ju inte heller fotografera men, där, men då gjorde vi också tidigt en morgon när smög upp och åkte runt i stan.
Det är tråkigt att komma hem efter ett år och inte ha några foton.
Precis.
Men hur upplevde du det? Var det tråkigt eller var det...
Alltså, man levde ju ett litet utanförliv som familj kan man säga. Man umgicks ju inte med saudierna, det blev man ju inte inviterad till. Utan man umgicks med de som bodde på compounden. Och det var ju människor från hela västvärlden kan man säga. Och även en del från andra länder som hade högre tjänster då, om man säger. Mm. Sen tyckte man ju det var fruktansvärt för det var sån skillnad på... olika människor då, ju, alltså man står olika högt i rang då.
Ja, verkligen, det vet man ju då. Ja. De är som kommer från Filippinerna till exempel, som är där på 12 månaders eller 18 månaders kontrakt, som inte får gå ut under hela tiden kanske.
Nej, precis. Och de bor i stora grupper och har det jättedåligt egentligen. Mm. Pakistanierna har det hemskt och så får de skicka hem pengar då. Nej, det är ingen verklig värld, känns det inte som riktigt. Man hade det ju jättebra inne på compounden. Vi hade ju en liten villa där och man umgicks med de andra som fanns där och barnen lekte och barnen gick i skola.
Och din man jobbar ju hela tiden då såklart.
Ja, fast han fanns ju alldeles i närheten och där hade de ju liksom siesta och så han kom ju hem mitt på dagen ett par timmar och på kvällarna i regel åkte man ut och handlade när det hade svalnat av och mörkret föll. Och...
Men oavsett om det var begränsningar och sånt där så alltid när man gör en sån sak i livet, i alla fall ganska länge ett år, så kommer man ihåg det väldigt. Det är ju en rolig grej.
Ja.
Det är en fantastisk erfarenhet.
Ja, det är det. Man lärde ju känna många nya människor från olika länder och det var ju spännande. Ja. Livet före och efter Saudi brukar vi säga. Det är en tidräkning för oss lite.
Ja. Men barnen var ju små, de kommer väl inte ihåg så mycket va?
Nej, de äldsta kommer ju ihåg lite grann. Men minstingen var ju, han fyllde 4 när vi kom hem. Så han kommer ju inte ihåg så mycket. Så det är tur att vi har bilder och filmer och
de
sånt.
De kanske tror att de kommer ihåg mer också, för det är ju en spännande grej.
Jo, så om man klart berättar och pratar
ja,
om
precis.
Det.
Så. Ja. Men hur var det att komma hem sen då? Och med jobb och allting?
Ja, när man kom hem så var man ju ganska avstressad. För det fanns ju inte så mycket aktiviteter, varken för barnen eller för mig då. Så att då kände jag att nej, nu ska vi inte igång ekohjulet på samma sätt igen. Utan nu ska vi försöka hålla nere tempot lite och det gick väl bra ett par månader över sommaren. Så sen var man tillbaka. Barnen hade massor med aktiviteter och vi också. Mm. Ja, så det kunde man inte hålla så länge.
Nej. Men sen började du jobba igen.
Ja,
hur gick det till?
Det gjorde jag. Jo, jag hade ju inget jobb kvar då så råkade jag vid tillfälle möta dåvarande socialchefen på torget och då, är ni hemma igen, sa hon. Ja, nu är jag hemma, nu vill jag gärna ha ett jobb. Ja då, det kan du få, sa hon. Du får gå med mig in på kommunhuset så ska du få papper här. Du får jobba som sjuksköterska på Furulund. Ja, sa jag, men jag gillar ju inte att jobba som sjuksköterska. Ja, men nu är det jag har, förstår du, sa hon. Så nu är det som gäller då. Vi behöver 4 sjuksköterskor där. Så det bara blev så. Jag fick ju ett jobb.
Ja.
Ja. Men det var ju som det var, alltså det funkar ju att jobba som sjuksköterska, men det är inte det jag brinner för mest. Så efter ett halvår så begärde jag tjänstledigt för att få plugga då den här sociala utbildningen. Och då fick jag inte tjänstledigt utan jag fick säga upp mig. Men det var det bästa jag har gjort. Det var
att
plugga den gången. Ja.
Socionom?
Ja,
var det
social omsorg hette den då. Mm.
Hur gammal var du då när du började plugga?
Då var jag 38, jag var klar när jag var 40 sen då.
Det var rätt fantastiskt, men du säger att det var det bästa du har gjort.
Ja, det var väldigt roligt för att man kom dit med erfarenhet och hade mycket mer att hänga upp undervisningen på. Liksom. Visste lite mer vad man skulle ställa för frågor, vad det var för någonting man behövde ha med sig in i jobbet som man inte hade, som man hade saknat. Så var vi en väldigt blandad kurs med unga och ja, hälften ungefär som var i min ålder faktiskt.
Mm, ja, men det var väl ganska bra då?
Det var jättebra. Ja. Vi fick ett utbyte av varandra liksom. Mm. Ja, det var jättefint. Mm. Så det kan jag rekommendera. Om man känner att man inte är på rätt plats riktigt, så var inte rädd att ta tag i det. Nej.
Och när du var klar sedan då, vad hände då?
Då började jag jobba som hemtjänstassistent i Sävedalen.
Ja.
Mm. Det var ju väldigt roligt då att få användning för de kunskaperna som man hade lärt sig. Och det höll jag på med ett par år just där. Sedan var jag tillbaka på Furulund igen. Jag har gått som en jojo ut och in där faktiskt.
Du har jobbat med mycket på många olika ställen.
Ja.
Alla handlar ju om det som vi sa i början, att det är människor.
Ja, människor. Och ja.
Kan man säga att du gillar människor?
Ja, verkligen. Och ibland tänker jag så här, ja, jag gillar äldre människor. Men jag tycker ju jättemycket om barn. Och tonåringar är ju så mysiga. Så det måste vara så att jag gillar alla människor egentligen.
Ja. Ja, det är härligt.
Ja, och det betyder mycket.
Det är väl en ganska bra förutsättning när man jobbar med det som du har jobbat.
Ja.
Det skulle vara svårt annars.
Ja, det skulle vara svårt annars. Det känner jag ju. Man måste tycka om dem man möter faktiskt.
Ja. Mm. Spela musik igen och sedan efter det så ska vi faktiskt prata. Då måste vi komma in på det med stöd till anhöriga,
ja,
som du brinner för och som du har jobbat med så länge nu på sista åren.
Mm.
Men vi ska spela en låt och det blir She Believes in Me med Kenny Rogers.
Ja.
Är det en favorit?
Ja, Kenny Rogers är en stor favorit faktiskt.
Ja, ja. Då kommer den.
She lay sleeping. I stay out late at night and play my songs. And sometimes all the nights can be so long. And it's good when I finally make it home. All alone.
In låt med Kenny Rogers.
Mm.
Sen 1999 så arbetar du då Inger Everborn Sommar som är här i studion som anhörighetskonsulent,
ja,
i Partille kommun.
Det började lite smått då. Det var så att man från regeringen och så ville att kommunerna skulle börja jobba mer med anhörigstöd. Man hade inte gjort det så mycket innan. Då var det Socialstyrelsen som fick i ansvar att fördela pengar över kommunerna. Och man fick göra en handlingsplan för hur man ville jobba med anhörigstöd. Och så fick man pengar utifrån antalet invånare i kommunen. Eller äldre över 65 år. Och då blev jag tillfrågad om jag var intresserad av att jobba med det. Och det var ju något nytt och jag tyckte att det lät väldigt spännande, så jag tackade ja till att få börja jobba med anhörigstöd. I projektform var det då till att börja med. Och det fanns ju inga riktlinjer direkt för vad man skulle göra, för det hade vi inte fått ut i kommunen, utan det var ju mycket trevande i början.
Mm.
Så man fick ju försöka hitta anhöriga som vårdade. Och i de första 10 åren så jobbade vi faktiskt med, eller 9 år blev det ju, främst med de som var över 65 år. För att man uppfattade att det var så, eftersom man fick pengar för de som var över 65 år då.
Ja, pengar brukar ju styra
hur man gör. Innehållet och så. Mm. Ja.
Men kan du berätta lite grann, vilka är de anhöriga? Vad är det?
Ja,
är,
vilka kan det vara?
Vilka kan vara anhöriga? Är det äldre som du säger då?
Det kan det vara. Det kan vara äldre där den ena parten vårdar den andra i hemmet.
Mm.
Och
är det allra vanligaste?
Tungt. Det är nog de vi möter mest, kan jag säga.
Mm.
Men om det är vanligast vet jag inte. Men det är ju så här att många drabbas ju av demens.
Ja.
Ju äldre vi blir, ju större. Det är en riskfaktor att bli gammal. Ju äldre man blir, desto större är risken för att man ska få en demenssjukdom.
Mm.
Och det är många som båda hemma då, äldre. Men sen kan det också vara, det kan ju vara barn till äldre som oroar sig, som tar ett väldigt stort ansvar för sina föräldrar. Mm. Man är orolig för att vården inte ska fungera. Man hör så mycket, man läser och man hör på radio och tv och läser i tidningar om hur dåligt allt är och att det faktiskt inte, man får inte reda på att det finns, händer bra saker också. Så man är mycket orolig och då ringer man ofta oss och så kan man få komma för samtal och så då. Sen det, kan det vara föräldrar.
Ja, föräldrar, till, ja, precis.
Till barn som har olika funktionshinder. Det kan vara neuropsykiatriskt, det kan ju vara fysiska funktionshinder också.
Kan det vara förståndshandikappar också?
Ja, det kan det vara. Det kan det vara. Mm. Och anhöriga till personer med psykisk sjukdom som också behöver mycket stöttning, som har
syskon.
Syskon. Det har vi faktiskt, syskongrupper för barn som har syskon då med funktionshinder. Och då är det framförallt de har syskon med neuropsykiatriska funktionshinder. Och då har vi syskongrupper för barn mellan 8 och... Ja, de börjar redan när de är 6 faktiskt. Och 6 till och med 8 och sen 9 till 12. Mm. Två olika grupper. Och det är en speciell anhörigkonsulent som håller i de grupperna då.
Ja, hur många är ni konsulent?
Vi är 3 anhörigkonsulenter fast vi har inte heltidstjänster någon av oss.
Nej. Okay.
Och sen vill jag gärna säga att tidigare var det så att det stod i lagen att kommunen bör ha anhörigstöd. Men 2009 så skärptes lagen från påtryckningar från många håll och nu står det att kommunen ska ha anhörigstöd.
Så det har alla kommuner nu?
Ja, på ett eller annat sätt har man det. Och då handlar det inte bara om det vi gör som anhörigkonsulenter utan det innebär att alla som jobbar inom vård och omsorg och socialtjänst ska även se anhöriga och vara uppmärksam mot dem. För att ofta är man ju inte ensam, man lever i ett sammanhang och då är det väldigt viktigt att se anhöriga.
Vad gör ni då? Vad är det?
Ja, det vi gör allra mest är faktiskt att ha enskilda samtal. Mm. Att anhöriga får komma till oss och prata. Och då antingen lyssnar vi bara. Det kanske bara är att man behöver lasta av sig sin tunga börda på något sätt. Och få komma och göra det. Vi har ju tystnadsplikt så att man kan vara trygg i samtalet och så. Men sen hjälper vi också till med råd och stöd, så hjälper människor att hitta rätt när de behöver söka hjälp då, vart man kan vända sig i olika situationer för att få stöttning och så. Mm. Man kanske behöver insatser i hemmet för att man inte orkar själv och då vet vi vart de ska ta kontakt och vi kan hjälpa dem med kontakter och så. Och sen har vi också samtalsgrupper, vilket är väldigt givande, för där är man med andra då som är i liknande situation som man själv och de stöttar mycket varandra. Man har lite olika erfarenheter, kommer på lite olika knep och man kan...
Det tror jag är väldigt viktigt.
Ja, det är jätteviktigt. Mm. Och det har vi både då för äldre och sen har vi för föräldrar med ungdomar som med funktionshinder då, som så småningom ska flytta hemifrån om man är orolig. Var ska de bo? Hur ska de bo? Vad ska de göra för sysselsättning på dagen eller arbete? Och vad händer på deras fritid och så? Mm. Och så har vi en grupp där barnen är lite yngre då, men med stora problem då. Mm.
Känns jobbet meningsfullt?
Ja, verkligen. Det gör det, verkligen. Varje dag känner man bevis på det. Så det...
Är det ett roligt jobb, får man säga så?
Ja, alltså ibland kan det ju vara väldigt tungt. Ja. Man får ju bära på mycket ibland. Mm. Så att, men jag tycker det, för att man får ofta bekräftelse tillbaka och att man känner att man har fått stöd. Och då har vi ju nått det viktigaste.
Och ni jobbar ihop med ganska mycket... Vad ska jag säga, team, demensteam?
Ja, demensteamet är... jobbar vi ju väldigt nära. Ja, det gör vi.
Som är proffsiga och...
Ja, de är fantastiskt duktiga, det demensteamet vi har i Partille. Mm. Mm. Sen har vi ju lite annat. Om du vårdar i hemmet så kan vi bjuda på massage. Rygg och axlar och så, där man ofta blir väldigt spänd när man har mycket att göra. Inte bara på grund av att det kanske är tungt att man lyfter, utan det blir ju psykiskt tungt när man går och oroar sig. Mm. Och vi har föreläsningar och i olika ämnen då som kan beröra. Det är alltid bra att veta. Man behöver kunskap om sjukdomar och annat och hur man kan leva på ett gott sätt och så. Mm.
Och hjärtat till hela verksamheten, det är Furulund.
Ja, vi har liksom vår utgångspunkt i Furulund. Där har vi samtalsrum och våra kontor och så då. Men vi rör oss över hela kommunen. Vi gör ju hembesök. Vi kommer hem om man inte vill komma till oss. Och man kan träffas på ett annat ställe och prata. Vi kan komma till ett café och sitta och prata om de skulle känna att det är bra. Så, så vi är rörliga.
Fantastiskt. Vi timmen tar snart slut här nu, Inger, och jag tänkte vi skulle spela en riktig sommarlåt som du önskat.
Mm-hmm.
Som är glad och härlig, och det är Surfing USA med Beach Boys.
Ja.
Bushy blonde hairdo, surfing USA. You'll catch him surfing at the
inside, outside USA.
Ventura County line,
inside, outside USA.
Santa Cruz and Canada,
inside, outside USA.
Australia, Caribbean,
inside, outside USA.
All over Manhattan,
inside, outside USA.
And down the Bohemian Way,
inside, outside. Everybody's got surfing USA.
Det var en riktig sommarlåt.
Ja, den är härlig.
Nu är det snö som vi får anknyta till början på det här programmet. Inger Everborns sommar har nästan bara någon månad kvar innan det är dags att gå i pension.
Ja, det stämmer.
Ja, innan jul blir det då.
Ja.
Och vad tror du att du kommer att ha någon kontakt som professionellt mera med äldrevården och så vidare, eller mera som volontär och så på...
Ja, både och faktiskt, och det har vi väl bestämt så sent som idag. Jaså? Att jag kommer faktiskt att ha en liten timanställning och gå in och stötta upp i anhörigverksamheten under våren i alla fall, om det behövs. Och det kommer det nog att göra, för att vi är mitt inne i en liten omorganisation nu. Så att det är inte läge att anställa någon direkt efter mig nu, så jag kommer att finnas kvar lite. Men jag har också stora tankar på att bli volontär.
Mm.
Och då tänker jag mera kanske på det lilla äldreboendet vi har alldeles nära där vi bor hemma, ja, i Ingared. Att jag kanske kan få komma dit och läsa eller någonting, få höra vad de vill. Jag älskar att högläsa, tycker jag är roligt. Och sen vill jag lära mig mer om platsen där vi bor. Och då finns det inga bättre att prata med än de pensionärerna som finns där på äldreboendet.
Det låter härligt. Och det låter som du verkligen inte kommer att ha sysselsättningsproblem.
Nej,
framåt.
Det tror jag inte.
Och jag får bara tacka dig för den här timman, Inger. Det var väldigt trevligt att höra. Och både om ditt yrkesliv och speciellt det här sista, tycker jag, om anhörighetsstödet som finns.
Mm.
Och att du har varit så uppskattad i kommunen. Och då är det slut med det här timmen. Tack ska du ha, Inger.
Mm, tack så mycket för jag fick vara med.
Ja.